Värvet görs i samarbete med Acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Ja, exakt så där låter hennes återkomst till svenska språket som artist. Och vi ska prata om den inte helt spikraka vägen dit här i dagens avsnitt. Molly Sandén är tillbaka i ateljén. Ibland får jag fortfarande frågan om Revärvet är repriser av gamla avsnitt och det är det absolut inte. I det här fallet hann det gå 2,5 år mellan mötena. Och om du mot förmodan behöver friska upp minnet om dagens gäst, Molly Sandén är 25 år gammal, uppvuxen i Orups Huddinge och har varit artist längre än någon kan minnas i princip. Redan som 14-åring slog hon igenom i slagersammanhang och hon har givit ut skivor sedan dess. Förra gången vi sågs hade hon ganska nyligen flyttat hem efter 2 år i Los Angeles där hon och fästmannen Danny Saucedo levde en period. Och ja, hur det gick och eftersnacket, det uppdaterar vi här helt enkelt. Så låt oss dra igång detta 12:e avsnittet av Revervet. Med mig Kristoffer Triumf, producent Clara Wallin och vår partner in crime Acast. Här är hon, Molly Sandén.
Du har en ganska coolt puffsmuts från ganska...
Förmodligen...
Ganska brett liksom.
Ja, förmodligen ett av... det där är liksom... Basiluskarna från det där är ju ändå... Det är möjligt att det finns någon så här ljudbokstudio som... Fast inte ens där har man stjärnglans som den där stackarna
har. Jag borde passa på liksom... Gosa med den här ordentligt.
Ja, mm. Vad kan det vara? Det är Annie Lööfs basiller senast, tror jag.
Ja.
Och innan dess David Lagerkrans.
Ja.
Sen hade vi Kikki Danielsson också.
Det luktar inget.
Nej. Hur mår du?
Jättebra.
Ja, vad härligt. Mm. Varför mår du så bra?
För att, ja, när man haft en så här liten dipp. Det blir varje dag man startar liksom, jag blir glad när jag startar på plus liksom. Mm. Och det är så mycket lättare då att sätta igång det här hjulet liksom, och få en positiv spin-off när man börjar på en bra plats liksom.
Du är ju känd som en väldigt glad person.
Mm.
Och du har pratat tidigare om din dipp. Du hade en dipp i våras typ, eller?
Ja, precis, vintras våras.
Okej. Okay. Och hur blev det av med den?
Det är ju såklart, men det går inte liksom spåra det till en enda händelse. Det är, både när man börjar må dåligt och när man börjar må bra, så är det ju som sagt olika händelser som påverkar tillsammans. Men mycket för mig, eftersom jag lever så, mitt yrke är så personligt och det handlar om att hela tiden känna efter hur jag mår och vad jag är och vad jag vill säga. Och så mår man dåligt så blir det väldigt mycket fokus på det. Och mår man bra, så, eller så här, det är lätt att också försöka hela tiden vända och vrida på saker och ting så man ska börja må bra igen. Och det kanske låter sjukt, men när man väl, du vet, sätter fingret på varför man mår dåligt, så är det ett väldigt bra första steg till att börja må bra igen. Mm. För det värsta är att gå runt och bara säga, känna mig deppig, varför gör jag det? Och inte veta. Så för mig att liksom skriva musik, och det blir den bästa terapin att komma ur någonting. Och så får man liksom energi av att vara kreativ och känna att man får ner saker. Liksom. Man får saker gjorda. Och... Så det var nog mycket det, att bara få ur sig allt.
Jag har ju återkommit orimligt många gånger till Bianca Kronlöf som var gäst här för ganska länge sedan. Och hur hon pratade om när hon gick ut scenskolan och helt plötsligt var sammanhangslös. Mm. Och det här med sammanhangslösheten, hon satte ord på någonting som jag nog hade känt väldigt mycket men inte kunnat verbalisera. Mm. Hade du någonting med det att göra i ditt fall?
Absolut. Mm. Och så också så bidrar det att liksom leva i ett förhållande där det blir väldigt tydligt liksom när det är lite ojämnt, eller vad man säger. Den ena har väldigt mycket att göra och den andra väldigt lite att göra. Mm. Och även om man inte jämför sig och försöker inte göra det, så blir det ändå en obalans. Som säkert då, som du säger, hör ihop med det här sammanhanget. Man vill kunna ibland ha vissa punkter eller liksom utmaningar eller inriktningar att liksom luta sig lite mot. Men det är ofta som man ställs liksom inför den här helt totala ovissheten i den här branschen. Att man bara har ingen aning om vad som kommer hända. Mm. Och det kan vara jättespännande och jättekittlande och jättekul och jättekreativt liksom, att man har det. Ett blankt papper. Men det kan också vara sjukt skrämmande och totalt jätteläskigt.
Men du skrev det ju ur den här... Liksom.
Ja, jag skulle nog säga att det var så. Mm. Ja. Och att jag liksom någonstans började med små medel liksom, se till att jag... Alltså att min lycka berodde på mig. Att jag tog bort alla faktorer där liksom jag var beroende av att någon annan skulle göra mig glad. Och då, det är ganska svårt. Det är lätt att säga, men det är ganska svårt att göra. Och det är kanske lätt att låtsas. Att så här, nej men jag behöver ingen annan. Jag behöver ingen annans bekräftelse. Men det kanske man ändå gör. Men att först liksom hitta till sin egen plats där man känner att men här mår jag bra. Här är jag trygg i mig själv. Så att jag behöver inte någon annans bekräftelse för att liksom överleva, om man säger.
Mm. Men har inte du liksom ändå haft, för jag, det här återkommer jag också ofta till med mig själv, så här, att jag ändå fram till jag var kanske 38 hade ett jobb att gå till där någon förväntade sig att jag skulle vara där klockan 9 och gå hem klockan 5.
Mm.
Och sen då, efter det så helt plötsligt så har man en kalender som man bara... Eller ja, det finns ju människor som skriver saker i den åt mig också förvisso, men det är ju väldigt mycket vakuum i den.
Mm. Det är upp till dig att fylla.
Ja, lite så. Ja. Och det är jag ofta alldeles för duktig på förvisso, så att det blir för mycket och då mår jag inte heller bra. Men hur är du med det där då? Att liksom, för du måste ju rimligen vara ganska känslig, men å andra sidan har du gjort det här sedan du var noll.
Nej, men jag är nog, som du säger, jag är nog väldigt duktig på att fylla de där luckorna. Jag liksom upplever att jag blir mer stressad av att vara ledig än att ha mycket att göra.
Mm.
Alltså det är en jobbigare stress.
Mm.
Så att,
rimligt.
Så det har jag varit ganska duktig på, liksom att fylla upp de här luckorna. Men jag kan ju tänka mig, jag är inte jätteduktig på psykologi så, men jag kan ju tänka mig att någon gång så måste man kanske ta de här luckorna. Och, för att om man väl bara kör på och aldrig stannar upp, då blir det just det här, men jag mår ju inte riktigt bra. Varför jag, alltså man hinner inte fundera på varför man inte mår bra.
Mm.
Att det blir som en trygghet att då istället bara jobba sig ur det. Ja, men jag vet inte hur jag är nu. Jag tror att det är nog någonting som är en personlighets... Jag gillar att fylla de här luckorna och jag mår nog som bäst under lite press.
Mm. Men du var lite inne på det här. Jag antar att liksom, när då din snart bättre hälft liksom har en väldigt bejublad krogshow på gång och massa andra grejer säkert också. Alltså rent faktiskt, var känslan så här att du fick sitta kvar där vid, ja, hej då, vi ses ikväll.
Ja, det är så. Det är så himla lätt att skapa massa strunt när man pratar om. Jag har sagt till alla andra intervjuer typ, jag ska inte prata om dem.
Jag vet.
Men det, om man pratar om, inte så allmänt i ett förhållande.
Vi ska också prata om att du inte ska prata om dem, tänkte jag.
Mm. Vad bra. Nej, men riktigt så var det inte, för att jag har ju ändå alltid att göra om jag vill.
Mm.
Det är inte så att jag sitter och bara säger, nu har jag ingenting att göra. Men just den här obalansen som jag nämnde, eller bara liksom klassiken att man tror någonting, man har förväntningar på någonting och så blir det inte så.
Mm.
Och det är ju okej några gånger, men när det blir just under en längre period och kanske till och med ett halvår, ett år, så byggs det ju någonting. Och ja, men det var viktigt för mig att, som sagt, under den perioden, för det blir istället, jag tror att jag hanterade det genom att så här, ösa ännu mera kärlek på problemet, eller vad man ska säga.
Okej. Mm.
Men då får man också någon slags förväntningar tillbaka. Och om man inte får det som man förväntar sig, vilket kanske också är helt orimligt av mig, så byggs det någon irritation liksom.
Vad betyder det här?
Jag försöker liksom slingra mig, men ändå bara
ösa förväntningar på problemet.
Men så här, om du inte får någonting som du vill ha, om du inte får bekräftelse.
Kan du ge mig ett exempel?
Ja, men din exfru eller din fru, din fästmö.
Ja.
Och så tänker du i början så här, istället för att bli sur för att du inte får bekräftelse, så tänker du så här, men jag ger ännu mer, så kanske jag får tillbaka hälften. Men gör man det under lång period, så känner man sig ganska tömd till slut.
Mm.
Förstår du?
Ja, jag förstår.
Ja.
En obalans.
Och då, till slut så måste man bara kanske bestämma sig för hur man ska ta sig ur det där behovet av att få tillbaka. Mm. För att man ska ju inte egentligen ge för att man vill ha tillbaka. Det är ju inte heller sunt.
Välkommen till hälften av mina gräl.
Ja, men det kanske är ganska vanligt. Och det är ju också häftigt med att ha skrivit den här låten och släppt den. Att man får många som säger så här, jag känner igen mig. Och det är någonting som jag tycker är väldigt fint med musik.
Rygg mot rygg pratar jag om.
Mm.
Du, förra gången du var här, det är 2,5 år sedan.
Mm.
Vad minns du av det mötet?
Jag minns att jag åkte härifrån och var liksom lite nervös över att jag hade sagt för mycket. Jag minns att jag också efterhand var så här, förstod inte riktigt storheten i att få vara här och prata med dig. För jag var lite så här disträ och fattade inte riktigt vad podcasts var då. Jag hade liksom inte lyssnat någonting nästan. Så i efterhand så kom jag ihåg att jag tänkte så här, fan, jag vill göra om den här intervjun. Liksom. Men då tänkte jag på det nu när jag åkte hit i morse. Vad är det jag ska liksom göra annorlunda då? Och jag kan liksom inte komma på det.
Lyssnade du på den?
Ja, ja, ja. Mm. Ja, för att jag var lite nervös. Jag var så här, han var så tyst, kommer jag ihåg. Så jag började liksom prata om nervositet, om att fylla i. Mm. Och det är aldrig bra, tror jag. Då kom, eller det kanske är bra, för då kommer de här små sanningarna som man inte riktigt har tänkt att man ska säga, kanske. Jag var inte beredd på det.
Jag tyckte att det var härligt att träffa dig. Man blir ju drabbad av din energi på något sätt. Mm. Och din klokhet också. Du är väldigt smart.
Tack.
Apropå det här med din stress och icke-stresstålighet. Mm. Du känns ju som en person som mycket väl skulle kunna labba lite med meditationen.
Ja, grejen är att alltså jag har varit inne på det med meditation. Alltså jag har inte fastnat för det. De få gånger jag har gjort det och liksom verkligen gått in för, så har jag tyckt om det. Mm. Efteråt, det är så här lugnande. Men jag hittar inte den tiden i min vardag. Och jag känner att jag pushar mig själv lite för hårt att göra det. Mm. Så tappar lite sin... Jag vill göra det. Mm. Förstår du?
Ja.
Men jag tror att jag har ett annat sätt att meditera på. Jag liksom gör det i form av att lyssna på en viss typ av musik.
Okay.
Och titta ut genom fönstret.
Vad lyssnar du på för något då?
Det kan vara allt möjligt, men det är mycket så här Hans Zimmer och mycket filmmusik. Mm. Jag gillar liksom soundtracks, liksom det kan vara allt från Sagan om ringen till liksom, ofta jag gillar pampiga så här, jag får massa bilder och ser framför mig massa landskap eller man flyger som en fågel över bergstopparna liksom.
Mm.
Det tror jag är min typ av meditation.
Mm, cool.
Och då behöver jag inte sitta i någon viss ställning och jag tycker ofta att det är så jäkla obekvämt.
Mm.
Jag får ont liksom och tycker det så här, så sitter jag och tänker på det och så fan, nu kliar det på armen. Åh, nej. Du vet, den här grejen.
Men nu har du ju suttit still i en halvtimme här utan.
Men du är väldigt lugnande, jag vet inte. Jag okay. Kanske tycker, eller jag sitter jag still.
Ja.
Jag kanske, för jag tror att jag är en ganska så här, vad heter det, twitchy person liksom. Jag gillar att hålla på med något. Så det kanske kommer när jag slappnar av mer och mer.
Men du, jag ska friska upp dig om vad vi pratar om.
Mm.
Någonting som du har pratat om ganska mycket sedan dess och kanske också innan. Hemma hos Chris Brown. Vi pratade om golf.
Oj, ja.
Om du skulle välja en sport att satsa på så skulle det bli golf.
Mm.
Vi pratade om ditt första gig. Vi pratade även om ditt andra gig.
Ja.
Vi pratar om Alex Kronlund, vilket är roligt för han har ju blivit känd för svenska folket sen sist i Idoljuryn. Hur tycker du han sköter sig?
Bra, det lilla jag har sett. Jag har faktiskt inte kollat. Jag har ingen tv.
Jag fattar.
Med flit.
Men det finns...
internet? Nej.
Ja. Ja.
Aldrig hört talas om.
Vi pratar om att du inte vill åka på världsturné ensam. Vi pratar om näthatare.
Yes.
Och så sa jag också att jag hade ett scoop i början. Men jag förstår liksom inte vad det var.
Ja, men det har jag också tänkt på. Klipptes det bort eller?
I don't know.
Scoopet var inte det där... Du var inne och frågade väldigt mycket om... Rökte folk där borta i USA? Var det inte det handlade om?
Ja, kan det ha varit det? Du var öppen för att Mariana...
Ja, men det blev ju en grej av det också. Ja. Så scoopet var ju... Det var ju nog ett litet scoop. Men vi pratade väldigt löst kring det. Och det enda jag sa var väl i princip att... I vissa fall så kan jag tänka att marijuana kan vara bättre än alkohol.
Mm.
Och det blev ju en grej.
Okej. Okay. Ja, men då var
det var ju bra att vi sa det igen nu.
Ja.
Så drar vi upp den här.
Jajamensan. Ja.
Det var så du tänkte, va?
Och du står fast vid det?
Alltså, men i vissa fall. Jo, för vissa människor. Det var väl det jag egentligen var inne på. Att vissa människor klarar inte alkohol, vissa människor klarar inte ens koffein. Liksom. Så att det, alla är väl olika. Och jag är väl öppen för det.
Mm. Cool. Du, nu ska jag ta fram våra klipp här från förra gången.
Aha.
Vi börjar med Klipp nummer ett, om att flytta sina mål.
Jag kan ju erkänna då att jag hade kanske en annan bild av vad jag ville när jag åkte dit för 2 år sedan gentemot vad jag har nu. Nu har jag lite börjat värderat om vad är verkligen viktigt på riktigt. Ja, vad vill jag egentligen?
När du åkte dit, då ville du?
Men då någonstans så hade man ju det här internationella släppet. Och skrev massa låtar, fick träffa liksom, till mig idoler som bara jag kunde drömma om att ens få se live. Liksom. Men någonstans där på vägen när jag fick också se det här livet på nära håll, så bara kände jag, är det hit jag vill? Och så märkte jag att det blev så tomt när jag inte var där med någon av mina närmsta. Det var så här, jag kunde inte ens liksom knappt lägga upp det på Instagram, för jag kände så här, det kändes bara som att jag skröt då om att vi var med om så häftig sak, mitt rum är så fint, jag åt hummer igår, varför ska jag säga det här? Och det blev så platt så snabbt. Det här som man någonstans har liksom haft ett luftslott om, att det här är så häftigt, det här livet liksom, och åka privatjet hit och dit och dit. Det betyder egentligen ingenting om man inte gör det med någon som man älskar eller som man bryr sig om, och man kan hoppa i sängen och du vet, frissa i flygplanet. Och liksom, det blir inte värt någonting. Är det här snabbspolat? Pratar det så här på? Är det tidigt nu eller? Jag känner mig helt... Wow, det låter som en ekorre på julafton. Jag undrar om jag hade varit kompis med mig själv om jag hade liksom om jag hade funnits en till av mig. Jag vet inte.
Vadå? Alltså...
Men jag kände det här var lite jobbigt att lyssna på. Jag kände, hon var lite hetsig den där tjejen. Men jag förstår vad hon, försöker säga.
För det har du ju pratat om efteråt också. Men det känns som att den här perioden för dig liksom, det är nästan så att jag funderar på ifall den nästan var traumatisk för dig att vara i Los Angeles.
Det var det. Ja. Det var det absolut. Det var hemskt. Alltså första gången jag åkte tillbaka var nu i våras. Och det var skönt, för då fick jag liksom back to the crime scene lite grann och bara fick göra lite roliga saker och få lite bra minnen därifrån. För på slutet var det jättedeppigt och mörkt och ångest, och jag försöker förklara det där i ett andetag, allt det här, och det är väldigt svårt att förklara, för man vill inte heller förstöra bilden som många har av USA och så här, leva drömmen livet. För att man måste uppleva det för att själv för en uppfattning om vad man tycker om det. Det är så himla svårt att säga till någon annan så här, du, jag har inte det där, det är inte värt. För det är så komplext. Och den här tomheten i det, det är så här, det är svårt att förklara. För det är så här, men stackars dig som satt där i LA och kände dig lite ensam. Liksom, det är ingenting man kanske lätt får medlidande för. Men det finns ett sånt mörker som, det skrämde mig jättemycket. Verkligen, det var traumatiskt.
Men vad menar du med mörkret då?
Mörkret menar jag med den här ohälsosamma längtan efter det här platta. Den här framgången, eller att vara någon, eller att liksom lyckas. Och i LA blir det så himla tydligt, den här ytligheten. Det är det här som är så komplext att förklara. Men också när man träffar massa människor som man inser efter ett tag att shit, de är bara grymma skådisar. Jag trodde de var superhärliga, glada, roliga människor, men sen börjar man förstå liksom att de vill att man ska lägga upp bilder på dem på Instagram, och det finns ingen äkthet i det. Och det är många som fastnar i droger och i och förnekar, liksom lever i in denial och bara man ska kämpa, man har det här snacket liksom, och det verkar så himla bra, och så märker man att hon går in på toa och kommer ut och liksom, nej, jag skulle aldrig göra någonting. Jag skulle aldrig ta droger. Så ser man hur någon står och drar en lina liksom. Och så här, ja, okej. Okay. Det bara handlar om vad man säger och hur det ser ut. Men bara skrapar man lite på den här ytan så hittar man ganska mycket ångest.
Men alla människor är väl inte olyckliga? Men
gud, nej. Gud, nej. Och jag tror att så här, nej, det finns säkert jättemånga som kan hitta ett super bra liv där. Och det var bara att jag kände inte att det var värt, framförallt att det var ifrån mina systrar och mina vänner. För att börja om och hitta vänner där borta, det var det jag kände var det svåraste. Just att hitta äkta människor som på något sätt fanns där även när det inte var så himla härligt allting.
Det var kanske därför, för svenskar tenderar ju att bli svensk kluster i Los Angeles.
Och det blev vi lite också. För att klara av det, tror jag. Men som du säger, man kan ju inte dalla över en kam, och det är så svårt att så här, bara för att jag inte hittade det jag sökte där, så kanske det finns andra som hittar det de söker. Mm. Så jag snackade mycket med Sara Larsson om det. Och hon har inte alls samma uppfattning. Hon tycker att det är liksom jättegrymt att vara där. Och hon har säkert hittat helt andra människor och helt andra, även om man då så här, lite inom samma bransch, och, så har hon kanske hittat helt rätt liksom. Mm. Förmodligen, obviously. Hon, det går ju svinbra.
Mm.
Men jag kände bara så här, nej, det här, även de coola grejerna, till slut blev ihåliga för att jag inte kunde dela det med någon.
Mm.
Nära, liksom, mer än Danny.
Mm. Men jag brukar gymma med Axel ibland.
Mm. Nu bara namedroppar här.
Ja. Nej, men han hade ju, eller de hade sin bas där ett tag ju. Men han menade att han fann ingen kreativitet när det inte fanns några årstider.
Nej.
Det tyckte han var skitviktigt.
Den kan jag förstå.
Ja.
Jättemycket. Att så här, nej, men tänk, det är liksom en perfekt lördag sommardag varje dag.
Mm.
Som svensk då, så är det lite den här, jag ska passa på. Det ligger i en undermedvetet typ att så här, men åh, de har ju barbecue ikväll där och till stranden, och liksom man får aldrig den här vardagen och den här liksom bara sitta i soffan och liksom, för det händer alltid någonting, och det är det som också tror jag tär på ens energi, att aldrig få gå runt, eller det är klart man får göra vad man vill, men så här, känna att man typ kan gå runt osminkad, för att hela tiden så kan någonting hända runt hörnet och du ska vara beredd på det.
Men det där är lite lustigt, för att jag hörde dig säga i en annan intervju att folk tittar snett på en ifall man inte kommer med klackar till studion.
Det var vad jag kände då i alla fall.
Mm.
Sen har ju trender och sånt har ju ändrats ganska mycket.
Kan du ha projicerat det?
Ja, till viss del. Absolut. Men jag tror ju att när jag var där under den tiden så handlade det mycket om att jag också försökte passa in i någon slags bild och försökte ju då orientera mig i vad jag såg.
Mm.
Så att, självklart att jag hade säkert en del i det. Men det var ju mycket vad jag såg och försökte ta efter. Och när man kommer till en ny plats där, försöker känna av att det här är det som gäller här. Liksom.
Mm.
Och så försöker man ju, eller man fick höra från de man jobbade med också, vad man skulle ha på sig och göra. Och det var det som också blev till slut.
Äta,
exakt. Mm. Mycket man skulle träna.
Mm. Ja, jag förstår. Och jag antar att fallet blir desto större om du hade laddat det här med massa positiva förväntningar och de avinfriades en efter en, så att säga.
Ja. Och pengar, det kostar ju extremt mycket att vara där borta.
Mm.
Och när man då inte, när man lämnade bara.
Mm.
Det är klart. Mm. Det blev ju en... Men jag tänkte inte så mycket på det. Jag var faktiskt verkligen bara glad att komma hem.
Mm.
Det var en så här... Nu kan jag andas igen. Mm. Känsla.
Jag funderar på, liksom, finns det, för jag menar, det finns ju exempel på stora svenska artister som inte har gjort den resan och ändå lyckats över världen. Kanske mer förr i tiden i och för sig. Nu kanske man måste vara där i någon mån.
Ja.
Per Gessle har ju aldrig bott i LA, så att säga.
Nej, men han kommer ju också från den eran, liksom där man sålde plattor och där det var en helt annan, det såg helt annorlunda ut.
Mm.
Det jag fick höra var ju det här att du måste instagramma liksom 4-5 poster om dagen, du måste tweeta, du måste det, och jag var så här, hur ska jag hinna göra det och skriva musik och tala med mötena och liksom träna och jobba med en image, och hur ska man hinna? Det är en sån hets.
Mm.
Och jag vet inte, jag kände väl lite så här, ja, om jag ska hit, då måste jag ändå var bosatt i Sverige, och då får det liksom på något sätt flyga över bara av ren tur eller att något samarbete, eller, men att bo där och leva det livet och liksom jaga den drömmen varje dag, det var inte för mig.
Nej. Om det var dina mål då, och då, nu pratade vi förvisso i början av 2015 om det här, och du hade liksom lagt det bakom dig då. Men om vi så här ska aktualisera det, hur ser din målbild ut nu? Har du det?
Ja, absolut. Nu är ju med att jag börjat sjunga på svenska, och det känns... Ja, jag hatar det uttrycket, men det känns som att jag har hittat hem i musiken. Mm. Sen så är det ju så himla... Det där kan man ju inte säga när man har hållit på i 10 år och ändrat inriktning 7 gånger. För, ja, Jag kanske sitter här i nästa intervju och gör något helt annat. Jag vet inte. Men det känns ju som nu att det här är det jag kommer göra for life. Liksom. Och bygga på. Och det känns väldigt, väldigt spännande. Och jag vill bara egentligen... Målet med musiken är väl att bara egentligen få en repertoar där publiken så småningom kan stå och sjunga med i stort sett halva konserten. Liksom. Mm. Och det jag har märkt att jag liksom längtar efter rent så gigmässigt är väl kanske lite en crowd som lyssnar. Jag har varit väldigt bortskämd med väldigt fina fans och hängivna fans. Men det jag upplever lite överlag liksom, när man tittar ut över publikhavet, det är mycket mobiler och mycket så här, liksom ofokus.
Okay. Mm.
Så det jag skulle liksom min dröm är att liksom få ihop tillräckligt med låtar, göra en konsert där folk lyssnar liksom.
Senast jag var på konsert så var det ju på Håkan Hellström. Mm. Det instagrammade så mycket därifrån också. Ja. Kan jag säga.
Sen så här, det är inget fel med det. Jag menar, jag är också en sociala medienörd så liksom. Jag hänger ju där och tycker att det är kul delvis. Men du vet, alltså, man märker bara det här fokuset. Ibland så finns det där, ibland så finns det inte där. Mm. Och det handlar ju i grunden om vad jag gör. Och det är väl det jag får börja så här, försöka hitta hur jag ska nå dit. Mm. Och det blir en utmaning i sig. Mm. För det är lite svårt att veta.
Men hur långt har du kommit? Alltså hur mycket, du har släppt en singel i skrivande stund så att säga. Men ja. Hur mycket har du klart?
Alltså, det är första gången i mitt liv som jag har typ för mycket låtar. Vilket är jättekul och spännande. Men också jobbigt. Det är första gången jag kan relatera till den här grejen att kill your darlings lite grann. Mm. Vilket känns lyxigt. Så att jag har mycket musik som jag har och har lyssnat på nu själv i ett halvår. Mer ett år nästan. Så nu handlar det bara om att liksom få ut det på rätt sätt. Och att man får inte vara blind eller döv för att man just har lyssnat in sig på vissa favoriter och ändå ha någon slags här avkänning för vad är bra som nästa steg. Och, så att det blir en bra uppföljning. För det är också det här att man har känt de här grejerna så himla himla starkt. Och så har man mått lite bättre och så man kommer tillbaka dit och det blir konstigt när det blir långa ledtider. Mm. Så försöka hitta en balans i, för jag vill ju stå och verkligen mena det jag säger och sjunger till 100%. Det har liksom varit det viktigaste för mig alltid ändå. Om man ser någon röd tråd i musiken som har varit lite spretig så är det just att jag har verkligen menat det som jag har sagt. Mm. Det kommer komma ut en ny singel jättesnart.
Vad heter
i slutet på oktober. Den heter Utan dig.
Okej. Okay. Men ska det bli ett album också?
Det är det här som är just nu i diskussion. Just för att det finns så mycket låtar. Om man ska dela upp det i två EPs eller ett album. Jag tror att det kommer bli en EP nu.
Varför gör ingen album längre?
Just för att det ser annorlunda ut just hur man lyssnar på musik idag. Vart man lyssnar på musik.
Ingen lyssnar på ett album?
Alltså jag kan fortfarande göra det och tycker fortfarande att det är nice. Men majoriteten just nu lyssnar ju, det är låtbaserat. De plockar en låt, de ger låten i snitt 20 sekunder att bli en påverkan. Och blir man inte påverkad, då är det så här, då ger du den inte en andra lyssning. Mm. Då är den borta. Och du kanske som sagt lyssnar igenom ett album och bara plockar ut dina 2-3 favoriter max. Och då de här andra 7 låtarna får liksom ingen chans bara för att de har långa intron eller kanske behöver 4-5 lyssningar. För att man ska förstå och det ska landa igen. Liksom. Och det blir dels en så ekonomisk grej. Mm. Det är tråkigt. Det är också så synligt idag. Vad du har för streams på alla låtar. Och det är tråkigt att ha en favoritälskningslåt som ligger där och skvalpar på 2-3-10 000 lyssningar. Liksom. Mm. Så jag tror att det är det att man inte vill slösa liksom, låtar. Men sen finns det ju de artister som grejer det superbra, som har fans som lyssnar på en hel platta.
Mm. För att för mig så blir det ju när jag kollar på Spotify då, albumen kommer ju alltid före singlarna.
Ja.
Och då tänker jag att egentligen så borde man ju ta tillbaka minialbum, EP och minialbum tror jag egentligen är samma sak. Mm. Men ja.
Ja, du menar alltså att de hamnar
där uppe.
Där uppe. Ja. Jag håller helt med. Ja. För nu det är mina två liksom ganska gamla album som ligger överst på något
sätt.
Mm. Och det är lite störigt.
Ja. Ja, men det kan du ta med till nästa möte på skivbolaget.
Spotify. Mm. Ja, det ska vi prata om.
Har du ett skivbolag?
Mm, ja. För, det hade jag nog inte sist jag var.
Nej, du var helt själv.
Nej, jag hittade rätt. Mm. Det känns skitbra. Vi har ett så kallat joint venture.
Okej.
Vilket är, så jag kunde inte riktigt släppa kontrollen som jag liksom skapade mig själv sist. Mm. Och jag hittade ett bolag som fattade min grej och som gick in med hälften. Och jag har en grym A&R och jättebra support från dem.
Vad är det för bolag?
Det har blivit Sony Music.
Mm. Okej. Okay. Mm. Du, jag ett tag så samlade jag på människor som hade tatuering på händerna. Sen började de bli så många så att jag har släppt det. Men du, ja, du har det.
Jag har det.
Vad blev det?
Jag har ju en, den har börjat försvinna lite grann. Men jag har en tatuering på
ringfingret.
Nej,
långfingret.
Det här är ju
fuckfingret. Ja,
ja.
Och det står Avicii.
Och det var meningen. Det står Avicii på den. Ja. För jag ska. Nej, det står, det är tecken då som står för I am greater than my highs and lows.
Okay.
Jag är större än mina toppar och dalar. Mm. Och jag hittade den för jag ville göra en diabetes-tatuering. Och så hittade jag den och tyckte den var liksom fin och talade till mig. Och alltså toppar och dalar, då tänker man så här, högt och lågt blodsocker och jag är bättre än det. Mm. På något vis. Och så satte jag den på fuck you fingret av en anledning.
Okay.
För att ibland så känns det bara som att man vill ge fingret. Mm. Och det, ja, känns cool. Lite skönt.
Mm. Jo, men anledningen till att jag samlade på dem var att när jag började framförallt med värvet kanske då för 5 år sedan, så kändes det fortfarande som att så här, om man tatuerar sin hand, då säger man ändå, jag är ju gammal också för att tänka på, men det kändes så här, ja, men det här är en person som har bestämt sig för att aldrig ta ett vanligt jobb.
Ja.
Nu kan jag tänka, alltså jag tror att den
nu är det nog inte riktigt så längre.
Jag tror typ den första bankdirektören med ansiktstatuering går på Handels just nu.
Ja, förmodligen. Ja.
Men ändå.
Ja, men jag har bestämt mig för att jag vill hålla på med musik.
Ja.
Nu har jag bestämt mig för det.
Ja. Ändå så. Ja. När gjorde du den och var?
Jag gjorde den, var det 1 år sedan eller 2 år sedan? Alltså, tiden går ju fort. Jag tror att det var 1 år sedan. Ganska precis 1 år sedan. Mm. Det var så här, min mormor som... det var lite att jag ville gömma den, också kunna gömma den. För hon har hotat mig att liksom, allt möjligt.
Gör dig arvlös.
Typ, nej. Mm. Mer att liksom, jag vet inte vad det var, men det var hotfullt i alla fall. Jag blev rädd. Så att jag liksom, båda mina tatueringar har jag halvt gömt lite grann.
Okej, okay. Var sitter den andra?
Den andra sitter på foten.
Okej.
Okay. Mm. Så vi får se om det blir några fler. Men, jag känner mig ganska nöjd.
Har mormor sett dem nu eller?
Hon har sett dem nu.
Blev hon arg?
Ja, men hon suckade lite.
Okej.
Okay. Det är roligt. Jag fick, när jag var med i Nyhetsmorgon sist, så fick jag så här, jag tänkte på det nu när jag sa liksom, för det är någonting som de brukar påpeka, både mormor och morfar, att du sa bara liksom 2 gånger. Din bästa intervju hittills.
Ah, okay.
Så det liksom hänger lite på det.
Jag förstår.
Kul.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Du, ska vi ta nästa klipp?
Ja, gud vad spännande. Tanken slog mig faktiskt när jag var där på hotellrummet i Vegas och bara så här, fan, jag skulle vilja, eller jag avundas dem som typ är i grupper och som är ett gäng eller ett band, eller man i alla fall är två, Icona Pop liksom, de har ändå varann. Och tänkte direkt på mina systrar. Tänkte så här, fan, vi kanske borde göra någonting ihop. Mm. Alla tre. Speciellt om det ska gå utanför Sveriges gränser. För då garanterar man att man får uppleva både ups and downs, men med någon man älskar och bryr sig om.
Ja, har du pratat med dem om det?
Mm, lite grann.
Ja.
Så att det är någonting som vi har börjat liksom pilla lite på.
Ja, vad intressant.
Ja. Vi har inte satt någon tid eller sådär, men vi börjar liksom spela in lite grejer och skriva lite.
Hur har det gått med det här?
Ja, nu blir jag nästan lite ledsen när jag tänker på det, att vi inte har gjort mer. Men vi, som jag sa där, vi började spela in lite i studio. Men jag märkte att det var väldigt svårt. Jag blev rädd liksom att förlora den fina relationen som vi har idag. För att vi är ganska olika.
Mm.
Och det är ju okej när man inte jobbar ihop och lever ihop längre. Liksom. Mm. Då kan man bara få det bästa av varandra och... Liksom. Men det blev för mycket slitage redan innan vi ens hade dragit igång, kände jag i alla fall. Och sen tror jag också att det är svårt att ha varit liksom i branschen 10 år ungefär och liksom kunnat göra precis som man vill och sen helt plötsligt anpassa sig efter 2 andra.
Mm.
Det blev en omställning som jag kanske inte var beredd på. Så det var inte så vi har inte sagt att vi inte ska någonsin, utan vi har bara runnit ut i sanden lite.
Ja, jag fattar.
Och fokuserat på vår relation istället och hålla den bra.
Ja, det låter väl vettigt.
Jo, men det känns som ett bra beslut.
Men just nu då, så är det ju, nu är du inte i någon konstellation, och det ser inte ut som det kommer vara i någon konstellation heller.
Nej. Men jag är ju också i Sverige.
Mm.
Så det känns ju bra.
Då behöver du ingen.
Men jag får försöka hitta... Jag har liksom hittat musiker och hittat band som har blivit så där tajt och nära mig istället och åka runt med. Det är ett helt annat klimat i Sverige, skulle jag säga. Och det blir inte lika ensligt och ensamt som jag upplevde att vara där borta.
Mm. Du fyllde ganska nyligen 25.
Mm.
Det här är ju så lustigt då med dig att du har varit med så jävla länge. Och det tror jag reflekterar över då också.
Ja.
Och det gör man ju med dig. Mm. Att du är så rutinerad vid den här åldern ändå.
Många tror att jag är äldre.
Ja.
Många tror att jag fyller 30. Liksom.
Inte av att titta på dig. Alltså, utan det är mer att du känns så klok och färdig. Ja. Och har varit
Tack.
Med länge.
Men det är kul. Så jag tyckte det var kul att fylla 25. För att man frågar alltid, ja, känns det då? Och det har jag aldrig känts någon skillnad. Liksom, vadå? En dag äldre? Nej, det känner jag inte av. Mm. Men just nu när jag fyller 25 var det nog första gången som jag kände så här. Jag är kapp mig själv lite. Jag känner mig lite som 25. Mm. Och det är nog första gången.
Mm.
Jag har nog känt mig äldre än vad jag varit också. Mm. Förut.
Ja, men det är väl för att du liksom har haft en vuxen människas
ansvar. Men kanske, ja, faktiskt. Mm. Länge. Så det påverkar ju en.
Mm. Vilket var ditt sämsta levnadsår hittills?
Jag undrar om det var förra året. Det var nog förra året. Men det är väl också för att det var nära en. Det är klart att jag kanske hade ännu sämre år för länge sedan. Men de där sorgerna har man ju bearbetat och kommit över och blivit stärkt av. Men det här förra året var så färskt. Liksom.
Mm. Var det fler dåliga aspekter än de vi pratade om för någon timme sedan?
Ja, men det var ju en period där jag... Jag var inte trygg med mig själv. Alltså jag kände inte... Bara jag la upp en bild. Eller liksom, jag kände mig lite äcklad av mig själv.
Mm.
Och jag visste inte riktigt varför. Och det är också den här ovissheten. Så varför? Och så jag såg intervjuer med mig själv. Jag bara, kan hon bara försvinna? Liksom. Och det är väldigt jobbigt när det handlar om mig själv. Liksom.
Ja, det är klart.
Och så man också försöker leda någon slags... här. Tro på dig själv, var stolt över den du är, kampanj samtidigt. Och så bara, men jag... Och det kanske var det, nu när jag säger det. Det kanske var det som också var jobbigt. Att jag så här försökte ge en bild av att sprida det här liksom... Du är bra som du är. Mm. Och så kände jag inte ens det själv. Det kan ju absolut ha varit en så här extra jobbig faktor i det hela.
Gick du i terapi eller något?
Jag gick faktiskt och snackade med... Med en kille, okay. Några gånger. För lite strö. Men det är det ändå. Jag fastnade inte riktigt för det. Sen så är det lätt att säga efterhand. Jag fick säkert ut jättemycket av de samtalen. Men det jag ändå upplever att jag får genom ett yrke är ju väldigt mycket det här ändå. Vända och vrida på varför mår jag så här, varför känner jag så här. Jag upplevde lite att jag bara satt och snackade med honom. Och han hade inte så mycket. Jag bara satt och bara pratade av mig. Mm. Och det kanske var det jag behövde. Men jag vet inte. Jag kanske ska testa en annan typ av samtal. Liksom.
Men nu känns det ju ändå som att du har vind i seglen, eller?
Ja. Jo, det får man säga. Det är läskigt också att erkänna det.
Varför det?
För då har man någonstans att falla. Liksom. Mm. Det är något det enda som är skönt med att må dåligt. Det är just att man bara... Man vet att man krigar och man har inte så mycket att förlora. Liksom.
Mm.
Det måste komma något bättre efter.
Mm, det är sant.
Och det är en skön känsla. Mm. Det är ändå någonting som jag, när jag tittar tillbaka, kan se ett mönster i. Att jag har, efter mina lowest points, så har jag också haft mina bästa perioder direkt efter.
Mm.
Men det, som sagt, då blir den här rädslan att shit, det här kommer inte vara för alltid.
Men det känns som att den där som blev ganska omskrivet när du så här raderade hela ditt Instagram, det känns ju som en superterapeutisk handling.
Och klippte håret. Det är ju också folk så här, psykologat mig för. nej men absolut, det blir en så här utrensning, nystart, som man behöver ibland.
Herregud, ja.
Ja.
Och du, jag menar återigen då, med förhoppning att jag inte låter nedlåtande, men du är ju 25, du kanske måste få... Vara lite vilsen också och återuppfinna dig själv. Du ska ju göra det, tycker jag.
Ja, det har jag också landat lite i. Det var en period, säkert också där mådde som sämst, liksom, där jag hade problem med att jag kände mig spretig.
Mm.
Att säga, jag måste ju hålla mig till det här som jag har gjort nu, för att nu kan jag inte byta så många gånger till. Liksom, att man börjar känna att rädsla inför att göra något annat. Mm. För att folk ska tycka då att man är lite okreddig. Eller något. Jag vet inte. Men det har jag landat i lite nu. Att så här, försöka stå för det då, och kanske vara ett exempel på att man ska få hitta sig själv på nytt flera gånger.
Ja.
För att man är komplex. Och hur skulle jag kunna veta när jag var 15-16 vad jag vill göra resten av mitt liv? Det är ju omöjligt att begära av någon. Och jag får försöka göra det. Credit då, att vara där man är och vara där 100% och stå för det, och sen så om 2-3 år kanske det ändrats, I don't know, men som jag sa, jag vet ändå med mig att jag har försökt vara verkligen ärlig i den stunden och det jag har gjort där och då, och så hoppas jag att folk hänger med mig och är villiga att vara öppna för det.
Ja.
Att man är människa och man är hela tiden under förändring och utveckling.
Absolut. Det är 2017 och Lala har fortfarande inte bestämt om hon ska sjunga på svenska eller engelska.
Det är ett fantastiskt exempel, tycker jag. Hon har ju verkligen lyckats.
Mm. Jag tänker så här också, bara innan jag släpper iväg det, så skulle jag vilja prata lite mer om din metod nu inför nya skivan. För du, jag har förstått att du skrev liksom poesi i din telefon och att du där började.
Mm.
Berätta.
Helt plötsligt så började anteckningarna i mobilen liksom fyllas långsamt av svenska meningar. Att säga dikter kanske är klappar sig själv lite väl mycket på axeln, för det har jag ingen koll på. Jag har inte läst så mycket och är inte kunnig. Men liksom, ja, lite rim. Vad var dikter? Får jag säga det då? Lite poesi nästan. Ja.
Fragment kanske.
Fragment ur dikter. Som jag inte visste vad jag skulle göra av och var de kom ifrån. Men det var ju nog för att det var så jag tänkte. Det vart ingen översättnings... får det att låta coolt process som liksom tvingade in dig någonting, utan du var bara tankar och drömmar. Alltså jag vaknade, det låter också så himla klyschigt, men vaknade eller låg sömnlös och skrev saker så här i halvtrött trans, och det blev på svenska. Och säkert mycket för att jag under den perioden kanske lyssnade på massa svenskt och blev mest inspirerad av det kanske.
Vad lyssnade du på, tror du? Tror du?
Jo, men jag tror att jag lyssnade på mycket Anna Diaz. Jag började lyssna på lite liksom Cherry. Letade mig fram i någon slags här. Och för mig så att sjunga på svenska, när jag gjorde det sist, då var jag en helt annan person. Jag var liksom ett barn, känns det som nu när jag tittar tillbaks. Även om jag då kände mig jättevuxen. Så kändes det var som att jag fick en ny, bara av att säkert ha lyssnat då på massa svensk musik, så fick det en ny klang i mina öron. Det lät inte lökigt längre som det kanske gjorde då för mig. Att också den här liksom lyxen att bara kunna säga någonting som man menar, och det blir så direkt. Och det är så coolt med svenskan, att det finns inga mellanhänder. Det är liksom direkt det man faktiskt känner.
Mm. Ja, men är ju, du har ju en annan precision, förstår jag.
Ja, sen är det svårare också, men också lättare att behöva tvinga sig in i ett annat, liksom, en annan rytm eller en annan fraseringskarta. Nu hittar jag på ett ord, men...
Nej, men det har ju hänt så mycket på något sätt. Det är, jag vet inte vad det beror på. För att nu är vi ganska stor åldersskillnad mellan dig och mig, men jag känner ju också att det var svårt, alltså så här, det, just att låta cool på svenska, det var ju nästan bara Kent som kunde göra det fram till millennieskiftet.
Ja. Ja. Ja, men faktiskt, det kom någon slags våg av massa svenska eller engelska som har gått över till svenska.
Kan det vara hiphopens fel?
Eller det, absolut, absolut. Det tror jag. Det var också lite där jag såg den här serien The Get Down.
Mm-hmm.
Har du sett den?
Nej.
På Netflix?
Nej.
Den är grym. Mm. Den beskriver hur hiphopen växte fram i Bronx.
Okay.
Och i New York, liksom, hur gick jag över från diskon till... Den är riktigt bra.
Mm.
Eller jag tycker i alla fall.
Mm.
Men där har de ett väldigt vackert sätt att liksom blanda in poesi i hiphopen.
Mm.
Så där var det säkert också lite grejer som man så här undermedvetet tog till sig av. Leka med ordet liksom, och få det att låta rytmiskt och coolt.
Och sen då från de här fragmenten till en faktisk låt på A-rotation på Spotify, om man nu säger det. Hur såg den processen ut? Du råkade visa dina dikter för Miriam Bryant på fyllan.
Ja, faktiskt. Ja. Och det började med att hon började läsa upp lite svenska grejer. Och så blev det att jag läste upp och så bara peppade vi varandra.
Mm.
Och så liksom vågade jag. För jag var så här, det är svårt att vara objektiv kring sina egna grejer. Att liksom lyssna med ett utomstående öra eller hur är det här egentligen? Så att jag var ganska kritisk till mina svenska grejer. Så när hon bara, jag fick en handpåläggning från henne att det här är bra.
Mm.
Det här är riktigt bra. Så vågade jag ta det till studion och presentera det för liksom ett olika. Men jag gjorde det lite som i hemlighet, för att jag hade nämnt det på något skivbolagsmöte att så här, jag har börjat skriva massa idéer på svenska. Hur, och de var så här, nej, kör din grej liksom på engelska, det, vi håller oss till det. Så jag fick liksom lite i hemlighet ha så här tjänst på svenska.
Mm.
Och jag bestämde mig för att jag ska göra 4-5 låtar som jag är stolt över, liksom, som jag kan visa upp. Och det gick väldigt fort. Det märkte jag direkt, så här, bara jag öppnade den dörren så rann det ut låtar. Och det, då var det så tydligt för mig att det är det jag ska göra.
Mm.
För att ibland så måste man bara vara öppen för det som flyter på. Mm. Liksom. Och det var jättekul att få känna efter en ganska lång period av liksom jag hade krystat fram musik. För att jag inte var på en plats där jag kände mig grym. Liksom.
Mm.
Att helt plötsligt så bara hade jag så mycket att säga och så mycket att kommunicera. Och det var ju första steget till att börja må bra, tror jag.
Mm.
Känna sig kreativ.
Mm. Ja, det är ju såklart återigen då väldigt viktigt att man känner att man har ett sammanhang.
Mm.
Eller att man har skapat sig ett sammanhang.
Man har skapat sig ett sammanhang. Det är en jättecool känsla.
Mm.
Från ingenting så helt plötsligt så finns det något.
Och du sa förut att du har för många låtar. Hur många låtar har du?
Alltså jag gör lite jobbalistor och så flyttar jag över, liksom flyttar upp dem som jag gillar och så här.
Mm.
Så det finns kanske några som jag inte nu riktigt står för då. Eller så här, jag känner inte att de är 100, men jag har nog kanske 20 låtar.
Ja, men cool. Då så.
Men av dem kanske 5 som känns riktigt bra. Eller 8.
Mm. Men då är de andra 15 eller 12 work in progress.
Ja, ja, man ger ju inte helt upp på en låt liksom. Det finns ju, det är coolt att den kan ju få nytt liv. Eller hamna hos någon annan om man skriver om lite grann. Det är coolt att den behöver inte. Det blir inte alltid det man tänker från början.
Nej. Tycker du att du har hittat ett annat uttryck rent röstmässigt när du sjunger på svenska?
Mm, det tycker jag.
Kan du sätta ord på det? För annars gör jag det.
Ja, men det hade varit roligare om du satt
det. Nej, vi börjar
med det. Men du kommer inte ändra dig nu, för vad jag säger. Nej. Jag tror att jag liksom, det är mer fokus på att få fram texten än att sjunga fint. Eller fint som i min värld har varit så här vackert eller vibrato eller waila mycket. Och liksom att nu blir det mer att berätta.
Mm.
För att det också är mer direkt. Ja, det är väl det jag tänker. Vad tänker du? Jättespännande.
Ja, men återigen, lite jobbigt att jag är en gubbe som säger det. Men jag tycker att du låter mycket sexigare.
Ja, yeah, det är bra.
Ja.
Det vill jag vara.
För att du har alltid sjungit med väldigt, väldigt mycket känsla. Men det är som att det är en, liksom, du har hittat, det säger man inte att man ska sjunga med könet.
Med könet, jo, absolut.
Och det är som att du gör det.
Ja, ja. Jo, men det stämmer nog också. Det är inte så att jag tänker. Det har jag inte tänkt när jag har sjungit det.
Nej.
Nu ska jag låta sexy. Men,
men det
finns väl också någonting som man kanske hör. Alltså, det är någon slags frustration, någon slags aggression som kanske kan uppfattas sexy. För att jag menar det. Och det är så här, det här har stört mig. Och att man bryter sig fri från det.
Vänd dig om, gubbjävel.
Vänd dig om, för fan.
Mm. Och det där tänker jag också kanske är just att det är, om man nu tänker sig sin kreativitet som en lök, det här brukar jag återkomma till, men att man skalar bort liksom lager efter lager. Och om du då liksom går tillbaka till svenska som dessutom verkligen kommer från inifrån dig, ja, då är det väl rimligt att det försvinner fler lager.
Ja.
Och man kommer närmare någon slags kärna som kanske inte behöver vara könet, men som är core.
Man kommer närmare könet.
Ja.
Det är jättebra.
Jättejobbigt att prata kön med dig. Så jag tycker vi går vidare.
Okay.
Jag vill bara, för vi pratade inte om det här förra gången, men en sak som har blivit viktig för dig och som vi diskuterade tidigare också, det är att du alltid får förhålla dig till din partner. Och du är ju liksom färdig med att snacka med honom, men kan vi snacka om beslutet att inte snacka om honom?
Absolut. Mm. En sista gång.
Ja, nej, men, hur liksom, det har känts som en, något jobbigt som du måste förhålla dig till, eller?
Ja, det har inte alltid varit bara jobbigt att prata om honom, såklart. Det har ju också varit perioden när det är kul och man bara liksom, det finns stundtals vill man ju visa hela världen att så här, nu är jag lycklig och jag är så stolt över våran fina kärlek. Och men jag har kommit fram till att jag vill inte, jag har inte formulerat det själv ens i mitt huvud riktigt, så jag stapplar mig fram. Men jag har liksom i stor del av min karriär blivit förknippad med vem jag varit ihop med.
Mm.
Och det började väl kanske med liksom Why Am I Crying, som var en liten breakup-låt, och det skrevs massa om Erik och hit och dit.
Erik Sade.
Som känns som 100 år sedan. Mm. Men då var tydligen jättekul att skriva om. Och sen att liksom leva i ett förhållande där den andra personen är väldigt synlig och man själv är väldigt synlig, och det blir att allting jag gör spelar över på honom och allting han gör spelar över på mig, och det ifrågasätts och det vänds och vrids och det. Och jag kände väl lite efter framförallt Så mycket bättre förra året när Danny var med, att jag fick så mycket frågor, jag fick så mycket, och jag var så här, men kan jag få stå för mig och kan han få stå för det han gör? Och så för egentligen så, jag fattar att det är intressant för folk, men jag vill ju att folk ska gilla mig för mig och tycka att jag är intressant nog utan honom.
Mm.
Så det blev en så här, det blev en del i den här hitta sin egen lycka resan som jag har gjort ändå senaste året.
Mm. Rensa Instagram.
Ja, men rensa Instagram, rensa, precis, att jag ska inte behöva andra människors bekräftelse för att må bra.
Mm.
Och det inkluderar ju min partner, att jag ska kunna vakna med, som sagt, på plus på grund av mig själv.
Mm.
Och känna mig fin redan som det är. Och då blir det väldigt svårt att liksom leva med någon då med den här lite obalansen där någon har jättemycket och man ska försöka inte jämföra sig och inte bli påverkad av allt som händer för honom. Och att då hela tiden bli frågad och, ja, hur går det med bröllopet och bröllopsplanerna och hur, ja, Dannys show, kan du berätta? Nej, det är hans grej.
Mm.
Kan jag få bara vara mig nu?
Mm.
Och så insåg jag väl kanske så här, shit, jag kanske inte har fått stå helt själv någonsin. Och det har alltid varit att vi har pushat varandra och lagt upp varandras grejer. Och jag ville bara göra ett statement att så här, det jag gör nu, det är liksom, det är på grund av mig. Och även om jag såklart inspireras av allt jag upplever och det är vissa grejer som jag hämtar därifrån, så gör jag det här själv. Och jag vill få känna att folk, att det räcker med mig.
Mm. Det är svinkolt. Och det där är, det är en ganska subtil grej, men det finns ett, det här nyhetsmorgonintervjun som vi pratade om alldeles nyss.
Ja.
Så är det en ganska småputtrig intervju med Jesper Börjesson.
Ja.
Och en 5 minuter in så kommer det ett VB, som man säger i branschen, alltså ett klipp med Danny Saucedo.
Ja.
Och du blir, jag har en känsla av att du, vad hände med dig då?
Jag blir arg.
Men kan man inspirera varandra också, alltså artistkollegor, eller jag tänkte du och Danny som är tillsammans, alltså, som också sjunger på svenska lite, alltså kan vara att man inspirerar varandra lite?
Kanske undermedvetet, absolut. Ja. Men jag tror det just egentligen inte, i mitt fall så handlar det inte om Danny. Det var snarare, nej, att jag tvärtom ville vara så här, bara för att han hade börjat sjunga på svenska så vill jag inte göra det. Nej, men så att jag, så det var verkligen en chock. Oj, nu kom det upp något.
Ja, nu kom det upp fel.
Bilder på Danny, ja. Och liksom den har hittat hem. Ja.
Men,
Södermalm
i stort. Ja, nej, men precis. Men det är väl intressant det där att man möjligen kan inspireras av varandra då.
Jag blir förbannad.
Ja. Ja.
Och det sjuka var att vi gjorde en förintervju som man gör.
Mm.
Liksom, vad vill vi prata om? Och så var det så här, är det någonting speciellt vi ska... Ja, jag skulle uppskatta om vi inte pratade om Danny.
Mm.
Det hade varit skönt med en intervju.
Mm.
En intervju där vi inte pratade om Danny.
Mm.
Nej, absolut, absolut. Sen kommer vi dit, vi gör den här låten och så kommer någon studiomansperson som ska så här... Ja, och nu ska ni ta intervjun och så börjar ni sitter där och Jesper kommer fråga det här och sen kommer ett kort VB om Danny och sen så går vi vidare. Och jag bara, va?
Mm.
Och jag tror att han skämtar, för det är så sjukt liksom. Så kommer ett litet kort klipp om Danny och så och jag blir så här, va? Nej. Jag är beredd att börja garva liksom. Jag har skratt i rösten och bara, va? Vad menar du nu?
Mm.
Varför ska det ligga ett klipp om Danny mitt i min intervju? Nej, men vi tänkte koppla ihop där. Ja, men Jesper kommer förklara det. Och jag sa, fast nej, det har inte vi gått med på. Det har inte vi godkänt. Mm. Och varför? Jag förstår inte. Du får förklara för mig. Varför ska jag ha med ett klipp på Danny när jag ska prata om min nya musik? Och han blir lite stressad och så här. Jag bara, det får ni inte göra. Och så säger jag har med mig min pressperson från skivbolaget som går iväg liksom och så här, jag ska bara dubbelkolla det här, var det här kommer ifrån. Och säger så här, nej, nu har jag sagt till. De får absolut inte visa något klipp på Danny mitt i din intervju. Det var jättekonstigt. Mm. Och så jag går in och liksom vet det här lite grann i mitt bakhuvud och tänker så här, men skönt, det kommer inte dyka upp. Och så känner jag flera gånger hur Jesper försöker, och nu att du sjunger på svenska kanske beror på att du blir inspirerad av kollegor och din festman. Mm. Och så i princip känns det som att där kommer bilderna in. Och jag försöker så här ducka det, för nej, det är inte alls det jag vill säga. Det blir så himla vinklat liksom. Mm. Så att när det här dyker upp på skärmen så blir jag ju förbannad. Och jag försöker någonstans så här i de här millisekunderna avgöra hur allvarligt det här känns liksom. Mm.
Ska du göra en
ska jag bara resa mig på gå eller ska jag liksom försöka skratta bort eller hur ska jag hantera det här? Och jag minns liksom inte. Jag fick lite så här blackout typ vad som hände. Men det jag kände var att han blev jättestressad. Mm. För han kände nog på mig att det här var inte riktigt okej.
Okay. Mm. Du pulled it off faktiskt. Det blev det färgade det inte så mycket. Nej. Men det märktes.
Det märktes, ja.
Att det blev disharmoni.
Det är intressant, ja. Mm. För det är någonting som jag också försöker lära mig. Att inte bara försöka vara alla till lags hela tiden. Att faktiskt säga ifrån om man tycker att man blir behandlad fel. Mm. För det är någonstans, det är jag som bestämmer. Och om jag bara låter folk trampa på mig, och då blir det till en vana liksom. Mm. Och även för mig. Jag har pratat om det lite, men det har gått så långt att jag, mitt det här personliga spacet som många har, jag tror inte jag har det riktigt längre. I form av både fysiskt men också då så här psykiskt. När man ska ta på sig den här proffsrollen, att så här, nu är jag professionell och artist och liksom, folk skulle i princip kunna komma och spotta mig i ansiktet och göra bara så här, oj, du menade nog inte det. Mm. Eller liksom de kommer och grabba mig och bara, ha, tack för komplimang. Eller du vet, det har gått så långt så skulle jag inte göra. Men att den här personliga spacen har bara försvunnit. Jag beundrar folk som, där någon så här, jag vet inte om det är någon kille som så här, kollar in någon tjej och hon bara, ursäkta? Mm. Det skulle aldrig hända, alltså, det skulle aldrig hända för mig. För jag har inte den försvars... mekanismen. Jag försöker gräva i det, vad det beror på. Och det är nog också mycket att man har varit ute, träffat mycket liksom fans och alla möjliga. Man är alltid beredd på att så här, stå med öppna armar för allt och alla. Och jag är nog kanske lite så godtrogen och tror nog att de flesta vill väl. Och då att det blir en sån chock när någon är taskig att man hinner inte ens reagera. Man blir så här, personen hinner försvinna runt hörnet när jag inser att så här, oj, det där var inte okej. Mm.
Men vadå, har du blivit tafsad på i sådana sammanhang?
Ja, men ja, det har jag ju. Absolut. Man är ute på krogen framförallt liksom, i de sammanhangen.
Men har du blivit bättre på att säga nej då?
Nu vill jag ju säga ja, men jag har nog inte riktigt blivit utsatt för det sen jag faktiskt kom på det här. För jag har inte tänkt på det.
Nästa gång smäller det?
Nästa gång smäller det, jävlar. Mm. Mm.
Bra,
ja, nu ska jag, det kommer ju. Men jag tror att jag är rädd för att liksom slå till någon och så visar det sig att det inte var meningen. Eller du vet, den där grejen är jag så rädd för. Mm. Men egentligen...
Kanske inte behöver slå.
Kanske
men...
inte behöver slå. Men det är också den här grejen med att vara lite i offentlighetens öga. Man säger att om det skulle bli ett slagsmål någonstans, säger vi, eller om det skulle vara någonting som händer, så skulle jag sällan gå vinnande ur det. Eller så här, det skulle ju vara snacka som att jag gjorde någonting. Mm. Det är som att jag inte oddsen för mig i något sånt sammanhang. För det är ju roligare också om Molly Sandén var den knäppa. Liksom. Det är ju kul.
Mm. Kul och
att snacka om.
Mm. Ja, kanske.
Så då kanske man måste akta sig lite mer, och det är väl det som har bara gått till överdrift för mig. Mm. Att jag aktar mig så mycket och som sagt vill vara alla till lag, så också tror gott om de flesta och då inte hinner reagera rätt. Liksom.
Nu ska jag se ihop en säck här och säga att det där är en typisk KBT-terapeut.
det där kan jag gå grej. Med till någon och snacka om. Mm.
Verkligen.
Ja, men det för där... det är skönt när man väl de få gångerna står upp för sig själv. Det är ju väldigt viktigt att göra det. Mm. Man mår ju jättebra efteråt.
Och nu är inte det, nu var, tafsade inte TV4 på dig, men de tafsade på din integritet.
Lite.
Och då satte du ändå ner fotarna, om än ganska subtilt. Men.
Mm. Mm. Tack, det känns bra. Mm. Jag är stolt över att du såg det.
Mm. Du, vad vet du om framtiden?
Vad jag vet om framtiden? Det kommer bli en hektisk vinter, vilket jag längtar efter jättemycket. Mycket att göra, mycket gigs, mycket roliga försvagningar. Sen så, som sagt, jag, mitt main fokus nu är att skriva ny musik och liksom passa på när man har det här flowet och släppa massa musik.
Mm.
Det är liksom det jag lever för just nu allra mest.
Mm. Bra.
Mm.
Har så mycket bättre hört av sig?
Nej.
Nej.
Fan.
Skulle du tacka?
Jag vet inte. Det känns som att man kanske... Jag kanske skulle vilja liksom släppa lite, hunnit släppa lite mer.
Bra.
Så kan jag känna.
Mm, jag tror det är vettigt.
Mm.
Men du blir ju den upplagans Miriam Bryant. Det vill säga karismatiken som alla älskar.
Nej, men tack. Det får vi, nu har du jinxat det.
Du, vill du rekommendera något?
Ja, jag vill rekommendera att folk tittar på Cowspiracy.
Mm.
Mm, det vill jag.
Mm. Är du vegetarian?
Alltså jag är så här, jag är vegetarian som fuskar med fisk och skaldjur ibland.
Mm.
Jag önskar att jag var vegan, och jag har varit det periodvis. Och hemma skulle jag säga att jag är vegan. Köper liksom inga animaliska produkter hem. Men det är lite för svårt just nu när man är på turné och så.
Mm.
Men jag tycker också att det är viktigt att säga att så här, nu kanske man får massa hat från vegetarianer som säger, du kan inte kalla dig vegetarian om du kanske. Men jag tycker att allt är inte svart och vitt. Och hellre att fler människor kanske kan titta på ett alternativ till hur man lever och kanske bara minskar eller lägger om bara lite vanor och känner efter. För jag tror att många går på ren rutin när man käkar.
Mm.
Och det är väl bara så här, våga testa något annat.
Mm.
Jag är inte så stenhård och så här, förstår, en aggressiv vegetarian.
Nej. Jag hade Jonathan Safran Foer i Värvet för inte så länge sedan, som skrev boken Äta djur. Mm. Har du läst den?
Nej.
I den, det pratade vi inte om i intervjun, men han har sagt i andra intervjuer att om amerikaner skulle byta ut ett av sina mål mot ett vegetariskt, så skulle det skulle motsvara att plocka bort 5 miljoner bilar från dess gator.
Ja, så ja att, men du ser, det är liksom, det skulle ju kunna räcka, eller räcka långt.
Räcka långt, ja.
Räcka långt.
Och, meat free Monday.
Ja, nej, men något, jag tror att man skrämmer folk när man säger liksom, det måste vara 100% del. 100, alltså, alla är ju olika.
Mm.
Och det passar inte för alla, men för mig har det funkat jättebra. Så det våga testa något annat.
Cool. Mm. Vem tycker du att jag ska revärva?
Revärva?
Mm.
Har du pratat med Anna Diaz?
Nej.
Anna tycker jag ska.
Mm. Då blir det ett helt vanligt värvet.
Ja. Ja, du menar så. Revärva.
Mm.
Jag trodde det bara var ett coolt uttryck för värva, är det bara då?
Mm. Men om jag ska revärva någon, det kanske är en svår fråga. Jag kanske måste börja steka den, för det bygger på att du vet vilka jag har haft.
Ja, alltså det, jag har ju lyssnat på massor, men Gina.
Mm.
Ja.
Gina, det har
vi. Det var som att, för den lyssnade jag på, och det känns som att man skulle kunna prata mer med henne.
Mm. Mm. Jättebra.
Ja.
Du, var otroligt trevligt att vara och träffa dig igen.
Tack, detsamma.
Molly Sandén, och det sista här om köttindustrin fick mig att tänka på något som doktorn i etik Ann Heberlein sa när jag intervjuade henne i Verket för ett par år sedan. Att hon trodde att om 50 år skulle vi titta tillbaka på den här tiden och tycka att vi var så barbariska som åt kött.
Hur som helst, Molly Sandén finns på Instagram. Där heter hon Mollys med nolla istället för O. Värvet heter Varvet i samma medium. Och vi finns också på Facebook. Sök och ni ska finna. Nästa vecka kommer äntligen Mia Skäringer hit. Och hon lät bland annat så här.
Jag trivs med att vara kvinna, men jag har aldrig känt mig speciellt kvinnlig. Jag känner mer att jag spelar på förväntan kvinnligt.
Inspelat i Göteborg. Jag hoppas vi hörs då. Kram till dess. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!